Programmet som följer är alltså Sommarpratarna. Och i dagens program så kommer vi att få lyssna till Bo R. Holmberg som berättar och spelar sin musik. Vi säger välkommen till dig, Bo.
Välkomna till min timme. Jag heter Bo Holmberg. Men jag satte dit ett R för att särskilja mig från andra med samma namn. Det finns faktiskt flera skribenter som bär namnet Bo Holmberg. Och sen fanns ju i Ådalen, varför jag också kommer, den Bo Holmberg som blev civilminister och gifte sig med Anna Lind. Därav mitt R. När jag träffar barn i min egenskap av författare har barnen ibland fått gissa vad R står för. Men sen en elev föreslog RUT har jag slutat med det. Men det står alltså för Roland. Bo Roland. Namnet säger något om min ålder. Och sen är det ju också vanligt om en pojke bär två namn. En pojke eller man bär två namn. Att det första namnet är enstavet och det andra är tvåstavet. Jan-Olof, Bengt-Erik, Sven-Gunnar, Bert Egon, Claes Göran och så vidare. Kolla gärna bland era bekanta. Det kanske stämmer på engelska namn också. Det passar i varje fall på Mark Freuder. Enstavet Mark, tvåstavet Freuder. Jag ska återkomma till honom. Flickor då? Flickors namn, frågar nu vän av ordning. Hur ser flicknamn ut? Jo, de har lite hexameterstuk faktiskt. Där är det ofta så att det första namnet är tvåstavigt och det andra trestavigt eller möjligen fyrstavigt. Exempel: Agnes Amanda, Linda Linnea, Jenny Maria. Alla de här exemplen är från mina böcker. Elin Ulrika, Klara Matilda, Elvi Margareta och så vidare. Ja, kolla i er bekantskapskrets. Men nu tillbaka till Mark Freuder. Freuder hör man inte så ofta. Däremot efternamnet Knopfler. Mark Knopfler. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Got a daytime job, he's doing all right.
with the Sultans, with the Sultans of Swing. Sultans, yeah, the Sultans that play Creole, Creole.
Det var Mark Knopfler i Dire Straits och klassiken Sultans of Swing. Ja, jag tänkte tala om mitt efternamn också. Ska man där säga Holmberg eller ska man säga Holmberg? Ja, jag tycker nu eftersom jag är norrlänning att man ska uttala det med akut accent, alltså Holmberg. Som man säger Lumber och Bergström. Och som man säger förnamnen Torsten och Gösta. Om man säger att man heter Torsten Lumber, då begriper man på en gång att det är fråga om en norrlänning. I andra delar av Sverige skulle man nog säga Torsten Lundberg. Men vi har den här akuta accenten. Ett annat norrländskt kännetecken, en annan norrlandism är ju faktiskt att norrlänningar inte böjer predikatsfyllnaden. Lyssna på det här. De är för snäll. Vi blev så besviken. Jag tror att man i andra delar av Sverige säger barnen, eller de är då för snälla. Vi blev så besvikna. Men icke i Norrland och icke i Ångermanland. Maud Olofsson till exempel, hon skulle aldrig komma på idén att böja predikatsfyllnaden. Och inte Stefan Löfven heller. I en av sina första intervjuer som partiledare sa han faktiskt så här. Vi måste vara slagfärdig och tydlig. Det känns rejält och bra och norrländskt. Holmberg alltså. Min farfars farfar hette Marcus Olsson. Han var född i Lästa år 1798. På fem generationer är han nere på 1700-talet. Min farfars far föddes den 15 juli 1831 och han fick namnet Andreas. Och enligt patronymikon fick han då inte efternamnet men tilltalsnamnet Markusson. Eftersom han ju var Markus son. Då hade familjen flyttat till Holm i Skorped. Holm alltså. Markus dog och Andreas och hans mamma gick över skogen och hamnade så småningom på Holms säteri. Holm igen. Och där finns den här Andreas som lilldräng vid 7 års ålder. Det berättas att han lärde sig skrädderi och sydde sin egen sjömanssäck och så lärde han sig också läsa av en äldre dräng. Så småningom läste han in styrmansexamen och slutligen kaptensexamen på navigationsskolan i Härnösand. När han slutligen bytte sitt namn till Anders Holmberg vet jag inte. Men det var under en tid när man inte fick direkt patent på sitt namn. Hans bror Olof till exempel, han tog namnet Lundström. Men denne Anders Holmberg då, slutligen efter att ha seglat på de stora haven, köpte han en gård i Lo och arbetade som lots i Nyland. Han var gift 2 gånger och i andra giftet föddes min farfar. Han fick 5 söner, bland annat min far och en dotter. De gav sig aldrig ut på havet. De flesta av dem höll sig i Lo och dess närhet. Och det var där jag också växte upp. Eller snarare i en förort till Lo som heter Loön. Som naturligtvis en gång var en ö. Men idag på grund av landhöjningen inte längre är det. Loön och Lo, ja. Den lilla byn är jag bekant med. Där fanns inte mycket. Jo, ett Folkets hus där man visar film på onsdagskvällarna. Och där fanns också biblioteket öppet 2 timmar varje onsdagskväll mellan 6 och 8. Jag blev en flitig gäst där. Biblioteket i Lo och en del lärare under min studietid hjälpte till så att jag fann vägen till boken. Det var lättare då än vad det är idag. Det fanns inte så mycket annat som distraherade. Jag sa till ett av mina barnbarn för ett tag sedan, vet du att inte fanns tv när jag var i din ålder? Då sa hon så här, ja du såg väl på datorn då? Nej, inget av detta fanns. Så det var verkligen mycket enklare att finna vägen till boken när jag var ung än vad det är idag. Det fanns ju knappt radio. En kanal bara. Grammofonmusiken klockan 18 väntade man på. Man började med en marsch och avslutades med någon populärare låt. Men det blev snart ändring. 1957 startade faktiskt ett radioprogram som hette Spisarparty. Och det hade underrubriken Delvis Presley, delvis jazz. Jo, det är sant. I genomsnitt spelade man 1/3 rocklåtar per program under de 90 minuter som programmet varade. Resten var jazz. Men rocken kom och jag fick en skivspelare. Den första skivan, jag tror den ingick i köpet av skivspelaren, var en artist som ingen känner till idag. Han hette Rocky Curtis och gruppen hette The Harmony Flames och låtarna var Kansas City och Dream Lover. Och den andra skivan tror jag nog var Cliff Richard med Living Doll. Men den här, den köpte jag långt senare, 10-15 år senare. Thank you. Santana, Black Magic Woman. Jag ska stanna i Lo ett litet tag till. Eller snarare vid Dämstasjön. För där fanns också IOGT-lokalen. Det är klart man var med i IOGT. Där kunde man ju dansa. Men man kunde också sitta och titta på tv. Till exempel på Perry Mason. Det var inte alla som hade en tv på den tiden. Alla i min ålder kommer väl ihåg hur vi gick till grannarna. De stackare som köpt tv tidigt fick ändra sitt liv helt. För varje kväll dök tv-lösa grannar upp för att titta. Som tur var fanns ju bara en kanal, så det var aldrig några konflikter om vad man skulle se. Men då dansen i IOGT-lokalen. Det var lite mörkare där man dansade. Och det fanns bara ett par skivor. Men för mig fick de gärna spela Fats Domino's Blueberry Hill hela tiden. Vid lyckade tillfällen fick man följa en flicka hem och få en kyss vid porten. Men en gång kom en flicka från Undrom till den här dansen. Och någon skulle hämta henne på natten. Jag följde henne till telefonkiosken vid Folkets hus i Lo. Och där inne, i det trånga utrymmet. Nej, det kan jag inte berätta. Men tacksam är jag för att det inte fanns mobiltelefoner på den tiden. Naturligtvis var det här Kent med text av den fantastiske Jocke Berg, Kärleken väntar. Nå, närmaste större samhälle till min födelseort Lo och Loen var Nyland. Det var dit man tog som man skulle inhandla någonting. En julklapp kanske, eller något annat som inte fanns i Lo. I Nyland fanns då det mesta. Det var ju också i Nyland som min farfars far varit lots. Det var på den tiden när Nyland var en jättestor hamn som nämndes i samma andetag som europeiska storhamnar. Och där fanns fortfarande i min barndom det mesta. Köpmangatan var en livlig gata med massor av affärer. Idag är den lämnad åt sitt öde. Affärsfönstren gapar tomma. Gatan är Mer som en gata i vilda västern strax innan den slutliga revolverduellen. Men i det gamla tingshuset, där är det liv och rörelse. Där finns den internationellt kände kompositören Fredrik Högberg. Han har också ett hobbyband som kallas Nylands Järn. Och jag tror och hoppas att han aldrig kommer att lämna Nyland.
Jag ska lämna Nyland. Jag ska flytta härifrån. Jag ska vidga mina vyer och få en ny horisont. Jag ska lämna Nyland. Inget håller mig kvar. Bara bittra minnen. Nu packar jag och drar. Kanske blir det Bålstabruk. Kanske blir det Bjärtrå. Kanske blir det Klockestrand. Eller Styrnäs eller Lo. Kanske blir det Bålstabruk. Kanske blir det Lugnvik. För i Nyland finns bittra minnen kvar. Du var min stora kärlek. Du kallar mig för din. Tillsammans tills du sa försvinn. Jag trodde aldrig Nyland skulle kännas så trångt. Men nu är du för nära, så jag flyttar ganska långt. Kanske blir det Bålstabruk. Kanske blir det Bjärtrå. Eller Styrnäs eller Lo. Kanske blir det Bålstabruk. Kanske blir det Lugnvik. För i Nyland finns bara minnen kvar.
Nylands Järn med Jag ska lämna Nyland och Fredrik Högberg. Jag stannade i Nyland en liten stund till. För där kunde man ju också se film på Folkan. Men det var inte så ofta jag tog mig dit. Från Lo till Nyland var det ungefär 6 kilometer. På sommartid cyklar man, men på vintern använde man ju isen. Man gick över isen över till Nyland. Men det visades faktiskt också film i Lo. Jag nämnde ju bibliotekskvällarna i Lo på onsdagarna. Det var faktiskt film samma kväll. Biblioteket var öppet mellan 6 och 8. Filmen visades från 7. När jag kom från övervåningen när biblioteket stängde, då var det paus i filmvisningen för omspolning. Och då kunde man komma in gratis. Det är många filmer jag sett bara slutet på. Anslag, presentation, konflikt, upptrappning fick jag inte vara med om. Bara det dramatiska slutet. Jag vet inte hur och om det har påverkat mitt författarskap. Men idag ser jag nog till att jag ser hela filmen. Och nu passar det kanske med lite filmmusik. Det var Sacrifice ur filmen Pianot, filmen av Jane Campion om den döva pianisten Ada som med sin dotter hamnar i en regnig avlägsen del av Nya Zeeland för att gifta sig med en rik man och de problem som hennes piano skapar. Ett triangeldrama med musik av Michael Nyman. Filmmusiken, när den är som bäst, den tillför upplevelsen någonting. Vad vore till exempel Clint Eastwoods filmer, de så kallade Spaghetti-västern av Sergio Leone utan Ennio Morricones musik? Eller en av mina favoritfilmer som egentligen handlar om konflikterna på Balkan på 90-talet och heter Innan regnet faller. Om jag fastnar för någonting, det kan gälla film, det kan gälla bok, det kan gälla musik, så får det leva kvar länge. Vissa filmer kan jag se om många gånger, eller åtminstone delar av dem. En del böcker läser jag också om, till exempel Bernard Malamuds klassiker Medhjälparen. Och musik som jag fann för 30 år sedan kan jag fortfarande lyssna på. Exempel är ju Dire Straits och Santana som jag har spelat här. Det är säkert 40 år sedan jag hörde Santana första gången, men fortfarande kan jag lyssna på dem. Jag har också använt namnet Santana i flera av mina böcker som en liten hyllning till Carlos Santana, gitarristen som ju är nästan i min ålder. I bilderboken En dag med Johnny får en pizzeria bära just namnet Santana, vilket också syns på en av bilderna i boken. Dock inte i den amerikanska utgåvan där namnet är borttaget. Och när Steve, I Eddie Bolander och jag minns sin pappa som han inte sett på 8 år. Då minns han en T-tröja. Och nu läser jag ur Eddie Bolander och jag. T-tröjan minns jag också. Den var röd. Santana stod på den. Gruppen finns än. Eddie hade en massa vinylskivor med just Santana. Han tog dem med sig när han stack. Han lämnade alla möbler, allt som han och morsan köpt, men skivorna tog han. Santana, Dylan och Creedence. Han hade nog flera hundra. Det var det enda han var rädd om. Han hade en gulaktig duk som han satt och putsade dem med, ungefär som man putsar glasögon. T-tröjan med Santana minns jag. Den har han väl inte kvar, om det inte var en alldeles särskild kvalitet på den. I fjol köpte jag en CD med Santanas Greatest Hits. En natt när morsan jobbade spelade han i flera timmar. Det var lite konstigt. Jag kände igen de flesta låtarna. Jag hade inte hört dem på 7 år. Men det var som om jag hört dem igår. Samba Party, Oye Como Va, Evil Ways. Det var då jag förstod att han spelat dem jämt, Eddie. Sen den natten har jag inte spelat skivan. Jag la den i skrivbordslådan där jag förvarar saker bara för att de ska förvaras. Det här med den frånvarande fadern, det finns faktiskt som tema i mina böcker. Så säger somliga, och det är nog sant. Den lyckliga kärnfamiljen förekommer inte så ofta i litteraturen. Lite problem ska det nog vara. Lycka är inget dramatiskt stoff. En av mina böcker, en av mina senare böcker, heter Alice varannan vecka. Enbart titeln antyder vad det handlar om. Och den bok jag skrivit i år har också skilsmässa och gemensam vårdnad som tema. I det fallet en flicka. Siri heter hon. Det är faktiskt det trevligaste med författandet, att man får ge namn åt personerna. Det är viktigt dessutom. Har man valt ett namn är det svårt att ändra. Namngivandet har gett personen liv. I mina nutidsböcker heter barnen bland annat Hjalmar, Alice, Siri, Agnes, Arash, Jenny, Linda, Brandon och så vidare. När mina gestalter heter Bengt eller Lasse, då kan man vara ganska säker på att det inte är en nutidshistoria det är frågan om. En gång ska jag skriva en bok där den kvinnliga huvudpersonen heter Adele. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. To stand in your arms Det där var Adele med Set Fire to the Rain. Jag har skrivit böcker i de allra flesta genrer. Bilderbokstexter för små barn, barnböcker, ungdomsböcker, grafiska romaner och vuxenböcker. Men de flesta av mina böcker har barn som huvudpersoner. Kanske det har med mitt yrkesliv att göra, att jag varit lärare. Eller så är det en slump. Min första publicerade bok var en ungdomsroman. För vuxna har jag skrivit några romaner och även 7 kriminalromaner om den påhittade släkten Morell i Anundsjö och Örnsköldsvik. Böckerna ger ju också en bild av Örnsköldsviks utveckling. Köpingen tillkom ju, som vi vet, 1842. Och de 3 första böckerna i den här serien, Liggemannen, Snögrav och Brandvakt, utspelar sig runt 1850 och har länsman Harald Morell i Anundsjö som huvudperson. Och då bodde det ju bara ett 100-tal människor i stan, eller köpingen, och utgjordes av torget och Storgatan ett antal kvarter. Och den enda myndighet som fanns var en så kallad ordningsman. Det han främst hade som uppgift att se till var brandskyddet. Det fanns ju brandrisk bland alla de här trähusen. Varje invånare hade också sin särskilda uppgift. Man kunde vara till exempel strålförare eller sprutlagare eller ha andra uppgifter. Den som kom med första hinken vatten till en brand belönades. Men viktigast var ändå brandvakten. Han gick hela natten längs Storgatan och i varje gathörn så ropade han hur mycket klockan var och dessutom utstötte han väktarropet. Exakt hur det löd vet jag inte, men troligtvis sa han nog så här: Guds milda och mäktiga hand bevare vår köping för eld och brand. Så de 3 första böckerna utspelar sig runt 1850 och de följande 3 har jag flyttat tiden fram till 1890 och nu låter jag Harald Morells son Gustav vara huvudperson. Han är polis i Övik. Stationen fanns då där nuvarande Palladium ligger. Och det hände ju faktiskt saker i köpingen. Bland annat kom kung Oscar II hit i augusti 1890. Varför man bjudit honom hade egentligen 2 skäl. Dels ville man att köpingen skulle bli stad. Och dessutom ville man ha en bibana för järnvägen mellan Övik och Mellansel. Det var stor fest när kungen kom. Från hotell Örn till fjärden hade man lagt ett blått kläde för de kungliga fötterna att trampa på. Och på Örns hotell vankades det mat. Det sägs att en Öviksbo gick fram till kungen när han stod och skulle ta för sig av smörgåsbordet och sa så här: Herre kung, nej, nu tror jag att vi tar halvan. Det blev ju faktiskt resultat av kungens besök. Övik blev stad 1894 och bibanan kom till den sista oktober 1892. Om kungens besök kan man läsa i Uppviglaren och om bibanans tillkomst i Återvändarna. Den senaste av mina Morellböcker utspelar sig 1931 och heter Knivsliparen och har Harald Morells son Erik som problemlösare. Han är polis och nu finns polisen i rådhuset. Jag vet inte om det kommer att bli några flera Morellböcker. Mest har det ju, som jag sagt, blivit böcker för barn. Och barn har jag träffat i många författarsammanhang. En gång for jag till Fagersta. Det var så att alla 6-åringar hade fått min bok En dam i Johnny. Och jag skulle nu få träffa de här barnen. Och det var 7 grupper. I 6 av de här grupperna hade man förberett. Barnen hade läst och de hade gjort egna bilder till boken. De hade frågor att ställa. Och när allt var klart stod de på rad, tog hand och bugade och neg. Och jag fick skriva mitt namn i deras böcker. Men i den 7:e gruppen var ingenting förberett. Det var en friskola. Dra vilka slutsatser ni vill. Lärare och barn sprang omkring. Allt var kaos. Jag har varit lärare. Och jag fick betalt för det här uppdraget. Så jag insåg att jag måste göra någonting åt det hela. Jag förställde min röst och sa så här: Men snälla ni förstår väl att ni måste ta det lite lugnt. Tänk på att jag är så fruktansvärt gammal. Jag kan ju dö när som helst. Och då blev det knäpptyst. Det var faktiskt så att en del pojkar tittade liksom med förväntan på mig. Som om de trodde att jag skulle falla ihop. Så jag fortsatte på den här inslagna linjen. Ni förstår, sa jag. att det är så fruktansvärt länge sedan jag var i eran ålder. Ja, herre, det är så länge sedan det är. Då hävde en pojke upp sin röst och sa så här. Fanns det dinosaurier då? Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel. Ni fick höra ett litet avsnitt av den i varje fall. Nå, många böcker har jag skrivit, men det har också blivit några pjäser. Den första var Tjuvbieta som vi spelade i Bredbyn på 90-talet. Om Tjuvbieta visste jag inte mycket om när jag började skriva, men jag lärde mig. Särskilt av Lennart Selling som är experten på brottsfall i våra trakter. Egentligen visste jag bara vad en av drängarna sa, han som vaktat henne och upptäcker att hon rymt ifrån dasset. Och han säger så här, hon har gett så, hon har kröp i Görningbrika. Jag ska inte översätta, men det var jag tvungen att göra en gång då en tysk översättare skulle tyda dessa kryptiska ord. Jag var också med och skrev musikalen En vacker dag om skotten i Ådalen som vi spelade i Kramfors hösten 2004. Det var lite ovanligt för mig eftersom vi var flera som arbetade med den. Två kompositörer och regissören och jag som skrev manus. Det var ett grupparbete. Nu i sommar, de sista helgerna i juli, då spelar vi en pjäs som jag har skrivit och heter Mordet i Klingre. Och det spelar vi vid Skuleberget. Historien är ju denna. Kristina Persdotter i Klingre, hon blev änka år 1805. Och då gifte hon om sig med en dräng som kom dit och var en hästhandlare. Han hette Erik Holmberg Jonsson. På undantaget, eller vad man sa, födero eller förmånsstuga, så bodde hennes föräldrar, Kristinas föräldrar alltså, Per Persson och Karin Olofsdotter. Och sen blev det bråk och osämja mellan svärföräldrarna och den här nye mogen. Och det kulminerade år 1810 då Per Persson, hetsad av sin hustru, dödade Erik Holmberg och grävde ner liket i en kärdal. Det här brottet uppdagades naturligtvis och domen blev synnerligen hård över Per och hans hustru. De dömdes båda att mista livet genom halshuggning. Dessutom skulle han steglas och hon brännas på bål. Stegling trodde jag var förbehållet kungamördare eller förrädare av olika slag. Stegling innebar ju att man styckade kroppen och satte kroppsdelarna på vagnshjul i skyn. Nå, Kristinas dom, den blev mildare och lindrade så småningom av hovrätten till 28 dagar på vatten och bröd. Karin begärde nåd för det hon gjort och hon fick till slut fängelse på vatten och bröd i 28 dagar, uppenbar kyrkoplikt samt livstidstukthus. Per avrättades den 20 maj 1812, för 200 år sedan. Avrättningsplatsen var ju alltid på gränsen mellan två socknar. Och i det här fallet då mellan Skällevad och Arnäs, Örnsköldsvik, fanns ju inte 1812. Att det finns en gata inte långt från Höglandssjön som heter Galgbacksvägen är nog ingen slump. Det var här avrättningen skedde. Och den här dagen, den 20 maj 1812, då var alla lediga. Alla i området var där, stupstock var framdragen, mästerman stod beredd med sin bila och alla människor hade ju samlats här. Och Per, han hade då suttit fängslad under vintern och var en bruten man. Han fördes mot stupstocken av länsmans Sidenblad på ena sidan och prästen som gett honom nattvarden på den andra. Då berättas det att Per stannade till och då såg han alla människor som fanns här runt om. Och han kände ju igen dem, det var ju grannar och bekanta. Och då ska han ha slitit sig fri och utropat: "Nej, det tönt blir någonting för när jag kommer." Tala om galghumor. De två sista helgerna i juli ska historien, den tragiska historien om Per Persson och hans eländiga måg berättas än en gång vid Skulebergets fot. Och musik blir det faktiskt också, skriven av Magnus Edholm när vi spelade den här pjäsen under titeln Drängen i Klingre första gången i mitten av 90-talet. Här ett kort smakprov. Det här med amatörteater har varit en del av mitt liv sedan början av 90-talet när jag skrev pjäsen om Tjuvjetta. I Skuleberget har vi också spelat historien om rövarna i Skuleberget. Jag har fått för mig att de var sju och hette Stirkelt, Börg, Där, Vil, Luv och Elf. Att vara med i ett amatörteatersällskap är något synnerligen livgivande. Man träffar människor från olika grupper i samhället. Det skapas en stark gemenskap. Vi har en uppgift att utföra tillsammans. Jag kan tänka mig att de som sjunger i kör vet vad jag pratar om. Varje kugge är viktig för slutresultatet. I sommar blir det alltså den dramatiska Klingerhistorien. Och nästa år spelas troligen en ny pjäs som jag håller på att skriva. Och nu heter Vem är Aron Persson? Och är en skröna från 60-talet. Mycket musik från den tiden kommer att spela en roll i pjäsen. Inte minst The Crystals, The Do Run Run. Kommer ni ihåg den? Den har en fantastiskt djup text. Så här låter första versen. I met him on a Monday and my heart stood still. The do run, 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 the do run, run. Somebody told me that his name was Bill. The do run, 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 the do run, run. Yeah, my heart stood still. Yeah, his name was Bill. And when he walked me home. The do run, 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 the do run, run. Jag ska inte spela den. Men sök upp den på YouTube om ni inte har den i era samlingar. Det är den faktiskt värd. Mycket musik som låg på listorna då och även nu kom och kommer från USA. Och jag ska avsluta det här programmet med något som har en liten koppling till något amerikanskt. Men innan jag spelar den så ska jag tacka för mig och önska er en riktigt god sommar. Och nu ett litet avsnitt av ur Dvořáks stråkvartett nummer 12 i F-dur, andra satsen. Den stråkvartett som också kallas den amerikanska. Tack för mig!
Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet var alltså Sommarpratarna. Och jag säger tack till Bo R. Holmberg som var ansvarig för dagens program i Sommarpratarna. Och i morgondagens program så ser vi fram emot att få lyssna till Kristina Hellström som berättar och spelar sin musik. Sommarpratarna som alltså sänds varje dag klockan 7, 9, 16 och 22 fram till och med den 25 juli. Och sedan kommer vi med en ny omgång då alla Sommarpratarnas program sänds igen från och med måndagen den 30 juli. Till och med den 29 augusti. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och du är välkommen att höra av dig till oss med synpunkter, ris eller ros eller tankar som du vill dela. Och ring gärna då till vår telefonsvarare på telefon 0660 699 195. Eller skicka ett mejl till info@ radioovik.se. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik.